För oss är det fredag kväll, för dig kanske det är lördag förmiddag, eller vad vet jag, det kanske är tisdag mitt i natten.
Oavsett vad det är för dag så hoppas jag ändå att du, precis som vi gör, sitter med en liten virrepinne i handen.
Yes!
Det går nästan alltid ner.
Och en stor snus i käften.
Och en Zelda-mugg med vatten.
Ja, du är faktiskt den första som dricker ur den muggen.
Ja. Det är lite så här mättad svart och så det här guldiga. Bra mugg.
Ja, den är väldigt snygg tycker jag. Jag fick den i födelsedagspresent. Ihop med såna här heat-changing-muggar.
Ja.
En har jag på jobbet med Bowser, så kommer det liksom eld när den blir varm, och en Mario-gubbe.
Ja.
Sen har jag en Game Boy där man ser Super Mario Land. Och på ena sidan, på andra sidan så ser man när Mario träffar prinsessan i Super Mario Land.
Ja.
Det är bra muggar. Jag gillar sådana som ändrar efter att de blir varma.
Mm. Super Mario Land.
Vad var det fel på den?
Nej, nästan som att jag alltid har sagt Super Metroid.
Super Mario Land.
Ja, jag vet. Därför är det inte så konstigt.
Nej.
Säger så.
Nej, men det är klart att det kan låta tokigt. Jag får ju alltid pisk för att jag säger Super Mario Bros.
Ja, men det gör jag ju också.
Vad fan ska man säga liksom?
Brothers.
Ja, jo, det förstår jag också, men...
Det vi pratade om lite tidigare, så här, saker man upptäcker i vuxen ålder.
Som är helt galet.
Ja, det var ju också en sån där Super Mario Bros.
Mm.
Det tog ju 100 år innan jag fattade att det var att de var bröder.
Men det fattade jag när jag såg den tecknade tv-serien på engelska när jag var liten.
Ja. Ja, då... Nej, riktigt det var jag inte.
Nej. Då skulle man ha haft The Children's Channel. Den brittiska jävla tecknade kanalen.
Sen är det ju det. Har väl varit uppe före att jag var 26 år när jag förstod att det var Inga Maj som pratade för skurt. Men det pratade vi om redan förra veckan, va?
Ja, det gjorde vi.
Eller var det innan det började? Jag kommer inte ihåg.
Ja, förra veckan var det väl vi spelade in sist. Men det är ju skitsamma. Förra avsnittet i alla fall tror jag vi pratade om skurt.
Och en annan grej, det blir lite internt kanske, men du vet, på vår arbetsplats så var alla klassrum döpta efter träd i början.
Mm.
Då var jag ju i trädet oxen. Och då trodde jag ju först att det var oxen. Mm. Alltså djuret oxen.
Mm.
Och så såg jag att det stavades O-X-E-L-N.
Mm.
Och då trodde jag så här, jaha, har jag stavat fel i alla år? Så då trodde jag att oxen stavade så.
Som att det var en i klassen under mig på stegprogrammet som trodde att det heter stegel och inte stege.
Mm-hmm.
Men det är ju massa sådana där ord som folk aldrig har rättat en ordentligt på. Jag trodde ju när jag var liten att kamera hette a-kamera.
Okej. Okay. Ja.
Varför har jag ingen aning, men jag hade jävligt många fix idéer, ska väl tilläggas också, så att begrepp blev väl också någon form av fix idéer som jag alltid... Alla spel fick onomatopoetiska namn.
Ja, just det.
Men det är inte så konstigt å andra sidan.
Nej.
Och spel ska vi definitivt prata om idag.
Mm.
Och ja, vi börjar väl som vanligt. Joel, vad har du spelat eller tittat på senaste tiden?
Vi kan börja med vad jag har tittat på då. Och så kan du ta det sen du också. För jag tror att vi kommer prata lite om vad vi har spelat.
Då säger vi bara, vad har du tittat på?
Ja, senaste inte mycket alls tyvärr.
Nej.
Jag fortsätter ju på That 70s Show.
Mm.
Och jag är framme på säsong 4 nu, så snart hälften. Så det har gått rätt bra, får jag ändå säga.
Mm.
Det är ett perfekt att ta ett par, tre precis när man kommer hem.
Mm.
Och ett precis innan man lägger sig. Så då avverkar man ju rätt många på en dag.
Mm.
Sen har jag faktiskt haft med mig, Netflix har ju nu också mera den här ladda ner-funktionen.
Mm.
Så ibland har jag tagit ett avsnitt på bussen till jobbet.
Ja, men det är rätt gött att kunna göra det. Så tillvida att man kan hålla sig vaken.
Ja, ja, just det. Men annars så skulle jag faktiskt ha sett filmen That It igår.
Mm.
Men det var slutsålt.
Mm.
Vi var lite sega på biljetter. Som hade fått sitta i varsitt hörn av biografen typ. Så vi väntade med det. Så nu ska jag gå och se den imorgon faktiskt.
Det ska faktiskt jag också.
Ja. Jag ser den redan vid 5.
Mm, jag och Evelina ska kolla på den klockan 9.
Mm.
Jag kände att det känns som att det är en sån film man vill se lite senare på kvällen.
Det håller jag för sig med om.
För vi funderade också på att kolla på den mitt på dagen och sådär. Men då blir det så konstigt, för vi ska käka brunch på Scandic imorgon. Och det blir ju på tidig eftermiddag. Sen blir det liksom ett litet glapp där. Sen ska man, då hinner man väl precis åka hem, göra sig i ordning. Sen ska man tillbaka till stan. Då vill jag nog ha lite större glapp där, så man kan kanske göra någonting annat under tiden.
Ja.
Och inte känna att det är bråttom. Plus då att det är lite skönare stämning att kolla på film lite senare. Den är ändå 2 timmar och så är det ganska sent på kvällen efteråt.
Mm.
Och det är ju en stämningshöjare med att en skräckfilm slutar när det är mer eller mindre mitt i natten.
Ja, exakt.
Och bio som ska vara en sån stämningshöjare, då vill man ju ha det maxat.
Ja.
Men det fanns inte många platser kvar.
Nej.
Det var bara spridda platser nästan, så vi får sitta ute på kanten ganska långt fram. Men ja, jag har inget problem att sitta på kanten, för det är ganska gött när man ska gå därifrån att folk inte är så förbannat sega.
Mm, just det.
Om man nu inte ska stanna och titta på det som händer efter texterna.
Mm.
Men den filmen hoppas jag inte får en uppföljare.
Men, ja, okej. Okay.
Men det kanske händer någonting kul efter eftertexterna ändå, men...
Ja, men det, du vet, du har sett miniserien och du vet hur boken är skriven med, i 2 olika delar.
Ja, alltså jag har ju läst boken lite grann, jag har inte läst hela för att jag ballar ur lite för att jag läste den på iPad på ett tåg stående. Och
nej, det är klart det.
Då var det lite svårt och miniserien har jag inte tittat på för att jag... av väldigt många visade sig har jävligt svårt för clowner.
Ja.
Så att det är nu det är vuxen som jag kan ha ett ganska hälsosamt förhållande till clowner.
Ja.
Så att jag tänkte eventuellt se miniserien idag, så att jag har sett den innan den nya.
Mm. Den är jävligt lång, bara så att du vet det då.
Det är så.
Ja.
Då kanske jag ska se den efter.
Den är ju i 2 delar. En när de är barn och en när de är vuxna.
Mm.
Och jag tror att om den klipptes i 2 eller 3 delar direkt för tv, så att den är riktigt lång, vet jag.
4 delar tror jag för tv.
4 delar till och med. Så att
jag vet att den gick ju på tv, vad fan var det, någon gång när jag var kanske 5 år kanske.
Mm.
Och då hann man ju se lite grann då. Och den där jag såg var en clown, tyckte det var fruktansvärt otäckt.
Ja.
Och sen gick den på TV4 när jag kanske var 9, 10, där någonstans.
Ja, just det.
Då vet jag att vi zappade väl på tvn så här. Vi hade väl kollat på Fångarna på fortet eller något. Zappade runt lite på tvn efter något roligt program att titta på. Och då vet jag att då såg vi också den här Pennywise. Och då vet jag att mamma och pappa bytte kanal ganska fort.
Ja.
Så det är väl det jag har sett. Sen har jag liksom inte vågat ta mig för och titta på den.
Ja, nej, men eftersom den här boken ska utspela sig när de är barn, så kan jag nästan räkna med att det blir en film till.
Ja, så att de är inte vuxna i filmen?
Nej, det här är när de är barn i den här.
Okej, men då får det bli en uppföljning. Då tar jag tillbaka det jag sa förut.
Ja, så det tror jag... ja, om du inte heter så att den är ju mer eller mindre redan klar.
Mm.
Att det ska bli en till.
Ja, men om det är så att det är halva boken nu och halva boken sen, då är det inga problem. Jag tänkte om det är hela boken nu och sen så gör man en egen uppföljare som inte har någon relation till boken.
Nej, det tror jag inte. Utan det här är bara barn den här.
Okej, men då tar jag tillbaka det jag sa förut.
Okej. Jag kollade faktiskt, han har ju blivit väldigt hyllad, Bill Skarsgård. Vad blir det, den tredje av sönerna nu i alla fall som och en av dem vet jag gamer också.
Den det är en dotter också som är jävligt känd för någonting.
Ja, de är kända för någonting allihop.
Det är ju jävligt surt att jag aldrig kommer ihåg vad kvinnor är kända för. Det är Nej, så jävla stereotyp.
Det är samma sak här faktiskt. Men jag vet att Walter Skarsgård streamar på Twitch en hel del Rainbow Six och lever väl på det, tror jag.
Det hade varit gött att leva på streama på Twitch.
Ja, men i alla fall Bill har ju varit med på lite olika sån här Late Show och Tonight Show nu. Så jag kollade när han var hos Conan faktiskt. Och då såg jag en väldigt intressant sak, att om du har sett bilder på hur clownen ser ut, Pennywise, så har han ett leende med en extrem jävla liksom underläpp.
Ja.
Och det hade jag bara tagit för givet att det var smink.
Nej, men han ser ju ut så.
Ja, han kan ju göra så på riktigt, Bill. Mm. Så det visade han hos Conan och det tyckte jag var rätt kul faktiskt.
Men ansiktet på själva clownen ser man ju ändå att det är Bill Skarsgård.
Ja, det tycker jag också att man gör. Men just den här läppen trodde jag liksom att de hade sminkat upp så att det såg ut så. Men nej, han kan göra exakt så som han ser ut på bilden.
Han har lite sån underläpp som jag har. Jag har lite större underläpp än vad jag har överläpp.
Ja, ja, just det.
Nu syns inte min överläpp för att jag har en stor jävla mustasch i vägen. Mm. Men...
för att vi poddar, trodde du skulle säga.
Ja, nej, det är ju också sant i och för sig.
Men det är kul när det går bra för svenskar så.
Mm.
Och det här har väl chans att kunna bli... det var väl den mest förbokade skräckfilmen någonsin i alla fall. Så vi får hoppas att det här kan gå bra för honom.
Sen är det väl också lite så halvaktuellt efter alla jävla clown-episoder förra året. Ja, när folk exakt. Hade tittat på de här prankfilmerna på nätet. Mm. Och får för sig att det här gör vi på stan hemma.
Ja.
Vilka jävla idioter.
Det kanske drar fart igen nu.
Ja, det var ju folk som... ja, polisen hade ju varnat för det här. En ny clown-trend.
Ja, just det.
Och... det är ju så jävla så... ja. Alltså folk är ju jävligt dumma i huvudet.
Ja.
Det var ju folk som hade klätt ut sig till clown och satt sig på bion. Det är ju för sig lite kul.
Ja, för det hade man ju typ varit roligt i vilket annat sammanhang som helst. Att någon hade gjort så. Alltså klätt ut sig.
Mm, men om någon gör det på lördag och så tänker att de ska vara lite roliga och hota med kniv typ.
Ja.
Det kommer ju att smälla.
Ja, det är klart att det gör.
Inte från mig alltså, jag förespråkar absolut inte våld. Men någon kommer ju att kuka
nej,
ur.
Men jag kan idiot. Säga det klart att kommer det och står en clown med kniv och skrämmer folk, då får man ju dra till.
Mm.
Det kommer inte jag heller att göra naturligtvis. Men då tror jag att det skulle vara helt rimligt att göra,
ja,
så.
Det var väl någon jävel i Filipstad eller någon sån här småstad som hade sprungit runt, som hade tagit det lite för långt. Ja. Att ställa sig mer eller mindre och råna folk. Syftet var kanske inte att råna, men att man står med kniv typ.
Ja.
Och det var väl någon som hade åkt på en smäll.
Ja,
med all rätt.
Ja.
Så att, inte för att förespråka våld, men det kommer att smälla.
Ja, det är klart.
Och det är nästan så att jag hoppas att det gör det.
Mm.
Nej, så att...
det har jag ju någon kompis som har berättat om, förresten. En kompis kan man väl säga då, som var rädd att han skulle åka dit för övervåld. För det hade väl... någon hade tagit sig in i hans lägenhet.
Mm.
På kvällen, och så hade han väl gått upp och sett det här, och så hade personen haft en kniv i handen, och han hade väl dängt till den här personen så in i helvete och bakbundit honom med såna här små vita band, vet du, såna här buntband eller vad det heter, och sen ringt polisen, och sen hade han blivit jävligt nojig, såhär, oj, dunkar jag på den här för mycket nu? Nej, men det hade tydligen ansetts vara fullt rimligt att göra så.
Man är väl inte direkt rationell när någon kommer in i ens lägenhet med en kniv.
Ja, nej, det är klart.
Då måste man ju neutralisera fanskapet.
Ja, det har jag tänkt. Vad komiskt det skulle kunna bli om man gjorde jag som alltid sover naken.
Mm-hmm.
Tänk att slåss mot en knivman naken.
Ja. Det finns ju någon, jag såg någon sån här holländsk filmklipp med någon person, snuten hade omringat hans lägenhetshus och så sprang han ut naken och gjorde lite kung fu moves och så gick han in igen.
Ja.
Och det var helt osensurerat. Det var kuk och ballar som flängde runt.
Nice.
Och där måste jag ändå påpeka den pinsamma tystnaden också.
Ja.
Nice. Nej, jag funderar på om jag också har sett någonting. Och det har jag ju garanterat. Och jag kommer inte att komma på det för nästa gång vi spelar in podd.
Mm.
Men jag tittade på en dokumentär om ungdomar som hade, som bodde i Syrien, som gjorde uppror mot Assad där 2011.
Ja, just det.
Då regimen kukade ur och började skjuta ner folk.
Mm.
Den var jättebra. Och fan, vilka rysningar jag fick när jag såg den.
Ja, jo, det kan jag förstå.
Och nu vill jag ju inte göra den här podden politisk på något sätt, men det är väl kanske sunt förnuft att ändå uttrycka någon form av missnöje, om jag ska uttrycka mig diplomatiskt, mot Assad-regimen
ja,
i Syrien.
Ja, jo, det är klart.
Och den här filmen, eller dokumentären, tyckte jag visade på ett bra sätt. Sen kan man ju vara lite sverigedemokratisk och säga att den säkert är vinklad för PK, feminazi, kommunisthoror, men...
Oj! Vad oväntat kommentar.
Ja, men det är ju den jargongen liksom, ja, hos den gruppen av människor. Men just det här att regimen, de som tillhör regimen, alltid ger sig på folk med kamera först och främst. Mm. För att de har nog en hel del lik i garderoben som vi inte känner till, fast man ändå vet ganska mycket
om så är det nog.
Vad piss och pest det är.
Mm.
Så att, nej, men det var bra och fruktansvärt otäckt dokumentär.
Ja.
Den var rätt kort också, så att den kan man ju klämma ett tag. Ja, innan vi kommer in på det vi båda har spelat, som vi tänkte faktiskt ägna lite stund i det här avsnittet åt, så har ju faktiskt nya Metroid släpps idag.
Ja, just det.
För att jag uttryckte ju för några avsnitt sedan att jag önskade på E3 att de skulle visa ett nytt 2,5D Metroid.
Mm.
Och det blev ju så.
Ja.
Och det släpptes ju idag.
Mm.
Och nu är det ju lite senare på kvällen, så jag har ju hunnit att testa det här spelet någon timme. Sådär. Ja. Och jag måste väl säga att fan i helvete, det var svårt att slita sig från skiten.
Ja.
Det här är ju det Metroid-spelet som jag har längtat efter sen Metroid Fusion eller Metroid Zero.
Mm.
Och det här ska ju vara, jag vet inte fan hur de uttryckte det, en reimagining av andra spelet som släpptes till Game Boy.
Ja.
Och just det här andra spelet till Game Boy är ju att det är ju många som har velat ha en remake på just det.
Ja.
För att första Metroid kom på konsol, och sen kom tredje då, Super Metroid, på konsol. Sen har ju nästan alla kommit på någon konsol.
Ja.
Det är ju tre stycken som inte har kommit på konsol. De har kommit på bärbart.
Ja.
Och det har ju varit då Metroid 2, Metroid Fusion och Metroid Zero.
Mm.
Så att då kom ju det här då på bärbart, eftersom Nintendo verkar vara mer angelägna att riska lite med roliga spel på 3DS.
Ja, det.
Och försöka uppfinna hjulet för 151 gången på sina konsoler.
Ja, just det.
Vilket brukar gå ganska bra när det är deras egna spel.
Exakt.
Men det här var väl en annan, var ju inte prompt japanska utvecklare.
Nej.
Om ni såg på E3 när de hade Nintendos, eller ja, de hade väl sin egen presentation, ja, de var väl inte på E3.
Nintendo Direct.
Ja, så då var det en tjej som satt och spelade och kommenterade. Men så var det en som hade varit med och gjort spelet, och han bröt ju så in i helvete på spanska när han pratade engelska.
Ja.
Och han pratade snabbt så in i helvete också. Så att han var väl han var ju duktig på engelska, men han hade ju så jävla mycket brytning.
Han
så
kanske var nervös.
Nej, det tror jag inte. Jag tror bara att han inte hade tänkt så mycket på det här med att uttala, som man förstår, för jag fattar inte vad han pratade för språk först.
Nej, okej.
Och så tänkte jag, men herregud, har den ingen tolk med sig?
Ja.
Det har ju alltid de här japanerna som är med och kommenterar Super Mario-spelet och sådär, så har de.
Eller om det är den där lite roliga killen från Nintendo of America.
Ja, Reggie Fitzpatrick.
Som det känns som att han har haft det här jobbet i 20 års tid nu.
Och han är ju mer eller mindre gud också.
Mm.
Ja, han hade ju också sagt någonting här om dem som var lite roligt.
Jag tycker att han har, jag har gått på college-aura.
Ja, nej, just det, han sa, han hade väl uttryckt någonting om att VR är inte, ska nog inte vara aktuellt för Nintendo Switch.
Nej.
Och, nej.
Nej, det har man sett. Det har väl inte riktigt lossnat med det där med VR helt enkelt.
Nej, men vad fan. Nej, jag tänker också det här att det känns väl som att det bör man inte satsa på. Även om Nintendo är väldigt sugna på att satsa på gimmick-grejer. Men VR ska man nog passa sig för när det inte har satt sig som liksom.
Man får säga, det har väl gått helt okej för VR.
Ja, ja.
Så kan man ju säga.
Och det är ju uppenbarligen rätt bra idag.
Mm. Ingen flopp och ingen succé, utan det är liksom,
men det är ju dyrt
något som hänger med.
Men det är ju dyrt att skaffa sig VR-glasögon, och gemene spelare eller barnfamiljer som kanske skaffar konsol kanske inte vill lägga de extra pengar på VR, så det har ju inte blivit något vedertaget sätt att spela på.
Nej, exakt.
Så att, nej, Nintendo ska nog passa sig lite för det där.
Mm, det tror jag.
Tills man har en bra vision om vad man vill ha för VR-spel, så det inte blir partyspel eller mjölkakorspel. Nej. Eller
just det.
Slå på boxningssäckspel liksom.
Ja, just det.
Annars så tror jag ju rent teoretiskt skulle det kunna funka, i och med att det här är som en surfplatta. Den kan du bara sätta i som man sätter i till exempel en Samsung-telefon i med VR som Samsung 7 marknadsfördes för.
Mm.
Och sen så har du ju de här Joy-Con-kontrollerna, eller vad fan de heter, som du kan ha liksom som två grejer att vifta med.
Ja, exakt.
Så att alla förutsättningar finns, men jag tror att man ska ta det jävligt försiktigt med det där.
Mm, det tror jag också.
Metroid Prime 4 kommer garanterat vara VR.
Tror du det? Nu bara för vi pratar om att de ska ta det lugnt.
Yes.
Så man måste köra det i VR också.
Ja, eller så kan man kanske köra på TV:n också. De vill nog inte förlora den typen av spelare.
Nej, men jag tänkte för att det ska bli riktigt så där jobbigt.
Och Nintendos VR kommer ju att kosta 3 gånger så mycket som Sonys VR.
Kanske.
Och PC Master Race kommer ju kunna komma undan billigare med att köpa en dator och VR.
Ja, kanske.
Om man känner Nintendo rätt.
Mm.
De är ju som konsolernas Apple.
Ja, det är en bra jämförelse. Men det är väl lite så överlag att de är lite smålikiga.
Ja,
alltså
ja.
Man tänker att skulle Apple samarbeta med någon så blir det ju Nintendo.
Oh ja.
Tänker jag.
Ja, absolut.
Mm.
Det är helt övertygad om. Plus att deras högsta höns har ju båda dött. Så att de har ju det gemensamt också.
Mm.
Nej, men för att komma till saken någon jävla gång. Jag har spelat i alla fall Metroid. Nu vet jag inte om det heter Return of Samus eller Samus Returns.
Nej, det vet inte jag heller.
De har ju vänt på liksom undertiteln.
Ja.
Det, så att, som jag sa för den reimagining, så att jag vet inte.
För då är det väl Return först den här gången, va? Är den så?
Jag vet inte.
Nej,
det är det speciella.
Men för enda orsaken att jag tycker mig känna igen Samus Returns mer.
Mm.
För jag har hört talas om det gamla.
Mm.
Nu har jag ju säkert fel, så det här är helt meningslöst att prata om egentligen.
Ja. Men om jag ska
66.
Ja, precis. Vi har 666 takter är vi inne i nu. Och då är det väl kanske dags att komma till saken. Jo, Metroid 2 i alla fall har ju många velat ha remake på. Så att det är många som har gjort sådana här fanmade remakes.
Mm.
Någon som heter typ MK2 eller något sånt där. Någon sån här konstig förkortning i alla fall, som jag inte kan i huvudet. Som då är till PC. Där de har använt grafik från Metroid Zero eller Super Metroid och gjort om då Metroid 2 till en konsolaktig remake, eftersom man vill ha till konsol i och med att alla andra spelar är till konsol. Det var det jag ville komma fram till. Och då får man då en remake på det här, fast man får den till bärbart.
Ja.
Och det kan jag absolut köpa, för då finns det ju en anledning för Nintendo att kunna sälja 2DS XL.
Mm.
Eftersom 3DS XL och de här tror jag att de har slutat sälja.
Åh fan.
Mm.
Mm-hmm.
New 3DS ska jag nog inte svära på att de har slutat.
Nej,
med, men
det låter konstigt.
Men det är någon modell som de har slutat sälja. Och så kör de på 2DS XL nu då, den nya. Och då är det bra att ska man släppa ett fett Metroid-spel så blir det ju till den.
Ja, det är klart.
Och det är väl liksom samma story kanske som andra spelet, fast de har gjort om bandesignen helt. Men att det är samma princip, att du är i ett område, du måste döda ett visst antal Metroids och sen så låser du upp nästa område när du har dödat tillräckligt många Metroids.
Ja, precis.
Så den saken är ju densamma. Jag upplevde också att nu när vi lever på något sätt i en quick fix-tid där all underhållning ska gå snabbare än man hinner säga virrepinne. Mm. Som ett roligt ord för övrigt.
Ja, det är väldigt fint.
Så får man ju uppgraderingarna jävligt fort, upplevde i början.
Wearsticks. Ja, förlåt. Man får uppdateringarna väldigt fort.
Ja, men sen så när jag tittar på skärmen på hur många uppgraderingar det finns, så verkar det finnas en jävla massa.
Okej. Okay. Kanske lite nya grejer också då?
Mm, jag hoppas verkligen det. Jag har inte fått några nya grejer än. Mm. Jag har fått Spiderball, Springball och Ice Beam och de här.
Mm.
Så en liten bit har ju kommit.
Har du morfbollen?
Mm, ja.
Mm.
Det är ju typ bland de första grejerna man får.
Tänkte det.
Jag har spindelbollen också.
Ja.
Den introducerades ju faktiskt i Metroid 2 och användes inte igen förrän Metroid Prime. Fast i Metroid Prime så är det ju vissa banor man kan använda spiderboll på.
Mm.
Men på Metroid 2 och på det här nya då till 3DS, som jag inte begriper mig på jävla undertiteln är, så kan man använda den överallt. Vilket ger en väldigt god frihetskänsla.
Ja.
Sen har man lite, istället för visir på det här, så har man andra grejer. Jag har bara fått två saker. En sak är att du trycker på A-knappen, då har den liksom som en mätare med hur många gånger du kan använda den här förmågan. Och då låser upp lite av kartan samtidigt som du kan se vilka block som du kan förstöra.
Okej.
Okay. Så att jag har ju spelat Metroid ganska mycket. Så att det här är ju till väldigt stor hjälp också. Men man fattar ju var någonstans det är ändå.
Ja.
Så att jag har nog kommit ganska långt, kan jag tycka, på rätt kort tid.
Ja, okej.
Okay. Eller så överskattar jag mig själv, så kan det vara. Men jag spelade ju asmycket Metroid tidigare i år. Mm. Så att det här kom ju rätt så sett i tiden, men också lite fel i och med att det är så in i helvete många bra spelsläpp just nu.
Ja, det känns verkligen som att det är väldigt mycket på G.
Så att jag tycker ju att det är sjukt bra.
Mm.
Och har man en 3DS eller en 2DS, så är man ju, då går man ju miste om någonting riktigt härligt om man skiter i det här.
Ja. Jag såg förresten att Minecraft skulle komma till New 3DS.
Mm.
Och att den bara skulle fungera på den.
Mm.
Så den tillverkar de nog fortfarande då. Ja, vi ställde oss den frågan lite förut. Så.
Ja, precis. Ja, men då kan det vara så. Eller så tar de för givet att alla har köpt det.
Ja, just det.
Men det är väl rätt smart. För att när de släppte New 3DS, den är ju det är lite bättre prestanda i den än de gamla 3DS-apparaterna.
Mm.
Och för att då skulle man kunna göra spel som funkar med den. Men idag finns det bara ett spel, och det är ju Xenoblade Chronicles.
Mm.
Som kräver New 3DS. Men sen vet inte jag.
Och Minecraft då?
Ja, precis. Så två spel i alla fall är det ju värt att skaffa den för. Ja,
för det har redan släppts, tror jag, på konsolen. Jag tror att de la ut det så där för nedladdning direkt.
Ja, det är möjligt. Det finns ju på Switch nu också.
Mm.
Och så fanns det ju någon sån här Minecraft Nintendo-version då på Wii U.
Ja.
Men jag har det på PS3, PS4, PS Vita och på PC och Mac. Så att jag tror nog att jag inte kommer köpa den mer nu.
Nej, så är det nog. Det låter rimligt.
Det är Microsoft som har den nu. De har väl tjänat tillräckligt med pengar.
Ja.
Så att nu får det vara bra.
Men just det, du berättade ju för mig förut. Det har du inte tagit upp än. Det finns ju en ny attack också som du uppskattade väldigt mycket.
Just det. Det finns ju en melee-attack, ja. Att när fienden rusar mot dig, vilket de gör, så kan du göra en kontering med en melee-attack. Mm. Alltså att du dänger till dem. Och den är ju jävligt effektiv.
Ja.
Och känns väldigt relevant i och med att Samus har ju varit med i Super Smash Brothers-spelen sen Nintendo 64. Så man vet ju att hon kan slåss också.
Ja.
Med tanke på att hon är en superatlet, så borde hon ju kunna slåss också.
Exakt.
Så det känns ju jävligt logiskt att ha med någon form av melee-attack.
Mm.
Och den får man nog jobba lite med tajmingen med, eller så är jag bara jävligt kass.
Okej.
Okay. Men den är ju nästan obligatorisk att lära sig om man ska komma någonstans i det.
Ja, okej.
Men, och sen kan man sikta på ett helt annat sätt på det här också.
Mm.
Så att kontrollerna på det är grymt bra. Och det känns som att det är ett jävligt bra flyt i spelet i och med att du får uppgraderingar ganska snabbt i början.
Mm.
Och då är det ju saker man är bekant med. Så att jag skulle säga, om jag ska knyta ihop säcken med Metroid, att det är som den perfekta blandningen av 2D-Metroid och Metroid Prime.
Ja. Perfekt låter det ju.
Mm. Så att det här är precis vad jag hade önskat mig. Minus att det inte är en uppföljare till de andra.
Ja, det är klart. Men
Men känslan av det här är att i och med att det är en reimagining, vad fan det nu innebär, det kan lika gärna ses som en bra remake, är ju att det här känns ju mer som en uppföljare på Metroid Zero Mission.
Ja.
Än kanske då en remake på 2 till Game Boy.
Ja.
Om du förstår hur jag menar.
Ja, ja, det gör jag. Absolut. Kom.
Så att, och jag har ju aldrig kört färdigt Metroid på Game Boy.
Nej, okej.
Okay. I och med att man inte har någon karta. Det är jävligt lätt att röra bort sig i de miljöerna, och på den lilla gröngula skärmen också.
Ja.
Och här har du ju en karta hela tiden.
Mm. Det är gött det.
I och med att det var två skärmar.
Mm.
Det är någonting med Nintendo, två skärmar. De har alltid försökt att implementera två skärmar till allting.
Mm.
Det kanske vi kan komma in på senare, för det är relevant till ämnet idag.
Ja.
Och ska vi gå in då på det som både du och jag har spelat det senaste och köta om det en liten stund?
Ja, senaste veckan är det väl helt enkelt. Äntligen får man väl säga, i september här nu så kommer ju Destiny 2.
Mm.
Som fortsätter den här 10-årsplanen som Bungie har för den här serien.
Mm.
Och man kan väl egentligen säga, kort och gott tycker jag väl att man kan säga att där man lämnade det första Destiny med både Taken King och den här sista expansionen där med Shiva och hela det där, eller vad det heter.
Mm.
Så tycker jag det känns som en ganska logisk fortsättning och en ganska logisk förbättring.
Ja, jag håller med till 100%.
Att det nu från start kändes som att det fanns en hel del att göra. Mm. De har implementerat det här med milestones, att det är lätt att se vad är det viktigaste jag har att göra den här veckan.
Mm.
Och det har varit bra tycker jag. Väldigt, väldigt överskådligt att se.
Mm, det är lättare än de här jävla bounties som man ska gå och hämta hos den jävla roboten.
Ja, här mer så, just bounties känns ju som att det kommer ju nya sådana här challenges varje dag. Så det känns som att de har väl ersatts. Det finns 3 stycken på varje planet. 3 stycken om du kör strikes och 3 stycken om du kör crucible.
Mm.
Så att de blir man färdig med lite utan att veta om det, märker jag. Till, oj, nu hade jag gjort det, vad jag gjort, jaha, jag skulle slå 10 stycken i en strike.
Mm.
Så jag tycker att det blir mer rimligt att bara låta det rulla på så.
Mm. Det är ingenting som man måste avbryta allt annat i spelet med för att koncentrera sig på, utan de finns där.
Ja, precis.
Och kommer väl varje tisdag så kommer det nya.
Nej, jag tror att challenges blir nya varje dag, tror jag.
Okej. Okay.
Sen uppdaterar de ju allt annat varje tisdag vid 10-11 någon gång, tror jag.
Mm.
Men just challenges har jag märkt att jag har lite nytt att göra lite då och då. Så min uppfattning har varit att det blir nya sådana dagligen.
Mm.
Precis som att det var nya bounties dagligen då.
Mm. Okej, okay, jag trodde att allting kom veckovis på det nya.
Ja, allt utom det då.
Ja.
Så det är ju, du har ju helt rätt.
Ja, men det gör absolut ingenting, för då är det ganska tråkigt om man gör allting på 2-3 dagar och sen så är det en hel vecka som man inte behöver spela egentligen.
Ja, just det. För det är det som jag pratade lite nu. Jag var på ICA med släggan och sa det, ja men hur går det med Destiny, frågan, och sa, ja men den här veckan, ja, så jag har gjort mina milestones, jag har det är Nightfall kvar och sen är det Raiden som kommer tisdags kvar också. Men annars så känns det som att man får inte så mycket grejer jag behöver om man inte har milestones att göra.
Nej,
så lite där inte. Har vi ju hamnat redan då. Men det blir ju så.
Men det som jag tyckte funkar bra är att det går jävligt smidigt att ta sig till level cap som ligger på level 20 då.
Ja, det gick snabbt.
Och sen så finns det fortfarande ganska många power level som är motsvarigheten till light då i första spelen. Så att du kan ändå ta dig till power level 160 i alla fall. Ja. Ganska snabbt. För att istället för att man får ju reputation, och det var ju så jävla segt i första spelet.
Ja.
I det här går det sjukt snabbt, och då är det för varje NPC egentligen så kan du uppgradera din reputation. Och
när man har nått upp till 265 i så vad man får, så tror jag att det är mellan 20 och 25 sådana här små tokens man ska ha.
Då får du inte starkare grejer.
Men nej, upp det till är det som jag tycker är lite tråkigt då.
Mm, det tycker
att
jag
det skulle kunna slumpas någon lite starkare sak ibland, kan jag tycka. För nu känns det som att jag ligger på 270.
Mm.
Och nu behöver jag liksom göra den här Nightfallen, så det får vi väl försöka fixa i veckan, du och jag.
Ja, jo, jag ligger på 269 och jag känner också att det är svårt. Om jag inte får en exotic engram så känns det som att det händer inte så mycket mer.
Exakt.
För att man får en legendary engram av NPC:er, och då behöver man kanske, vi säger runt 20 tokens för just den NPC:en. Så får man då en reputation level. Det innebär alltså att du får en legendary engram som kan vara ett vapen eller en rustning. Oftast någonting man absolut inte behöver, har jag upptäckt. Men, så att då får man till slut, när man har nått power level 265 där någonstans, så måste man helt enkelt försöka få engrams av fiender.
Ja. Och de droppar inte super ofta.
Nej. Och då måste man göra ganska många strikes, och då får man köpa sådana här. Då måste man ju ha, när man dismantlar. Ja, man dismantlar skepp, så får man någon sorts valuta.
Mm.
Och där kan man köpa såna här grejer som gör att man får mer exp och högre.
Ja, det här brightning. Ja.
Ungefär som 3 of coins kan vi väl säga.
Ja.
Någon motsvarighet där. Mm.
En sån har faktiskt jag nu. Jag köpte på mig ett par när jag
Jag har också köpt på mig ett par. Så att då kan man. Sen har man ju också klanlevel på det här. Alltså att man får exp för sin karaktär. Man kan också få exp för klanen man är med i.
Mm.
Och då måste alla bidra med 5000 varje vecka.
Mm.
Det tycker jag är skitbra.
Ja.
Och det tjänar man på om man levlar sin klanlevel.
Ja.
Men nu har inte vi kommit så pass långt så att vi kan inte analysera den och vidare. Men det är så det ser ut i alla fall.
Ja. Sen tycker jag att jag vet att du också håller med om att just själva områdena att röra sig på är ju bra mycket större.
Ja,
och känns mer varierade mm. i sin storlek också. Eller inte varierade i storleken, men eftersom de är större så kan miljöerna på en planet vara lite mer varierande.
Mm.
Och lite roligare. Och framförallt kan tycka att månen var ju väldigt mysig till exempel.
Mm.
Eller att Mars också var väldigt mysig, men liksom månen... Månen ser ju ut som den gör.
Mm.
Så det går inte att göra så mycket med miljön. Och samma med Mars, den här röda sand... Mm.
Det blir tråkigt till slut.
Ja, det blir ju väldigt mycket samma. Nu har de ju till exempel byggt upp lite snyggare miljöer. Lite träd och lite snygga...
Lite olika miljöer på samma planet.
Så. Sen har vi den som jag kallar vattenplaneten. Den som heter Titan, som är en måne. Det är liksom lite, nästan lite gamla skepp och plattformar att hoppa mellan oss. Mm. Eller vatten som rör sig under.
Får man Metal Gear 2, Metal Gear Solid 2-feeling av det stället.
Ja, just det. Exakt. Ja.
Så då kan ni ju fantisera om hur det ser ut om ni inte har varit där på spelet. Så, nej, och sen just att man får ganska mycket items rätt snabbt i början, vilket gör att det är kul att kunna nå upp till så hög power level det går via NPC:er och sånt. Och det är ganska, det är inte så svårt heller.
Nej.
Vilket gör att då blir man mer sugen på att spela. Men sen är det ju då endgame-grejerna. Och när man då har nått 265 i power level, det är då man måste börja göra andra grejer.
Ja.
Och det kanske avskräcker om man inte vill sitta i 4 timmar och bara göra samma strikes om och om igen.
Nu är det ju, alltså Nightfall går ju en gång i veckan då. Det tror jag att om man har tur kan det droppa rätt fina saker där.
Det tror jag.
Och också naturligtvis att man ska göra raiden.
Mm.
Jag har ju missat 2 olika raids nu, så den här måste jag verkligen se till att göra.
Mm. Jag gjorde nästan inga raids på 1:an eftersom jag alltid låg efter. Och de gångerna jag var med så kunde jag inte bidra med så jättemycket.
Det som jag tror att vi har ju ett gäng som vi har spelat med som spelade första och sista oerhört mycket och liksom lagt ner en oerhört tid, som jag är väldigt imponerad av att de faktiskt har orkat med.
Ja, man undrar om de har jobb överhuvudtaget liksom.
Ja, just det. Men att det sista tror jag att det blev så att det slumpades en raid i veckan, så ungefär som en Nightfall slumpas. Och jag vet, de har ju kört de där raiderna väldigt mycket, så de är ju duktiga nu. Så jag hoppas att de kan köra lite carry med mig kanske på någon raid, för de har väl redan, om inte klarat, så i alla fall kommit rätt långt på raiden den här gången.
Då får du mygla in mig där också. För att annars kommer jag aldrig göra dem.
Jag tror det. Kanske kan, vi har ju en liten sån där chattgrupp. Jag kanske kan försöka lägga till dig den också.
Mm. Så löser vi det. Men i alla fall, Destiny 2 känns ju som att det, de har äntligen träffat rätt med det här. För ettan kunde bli långtråkigt emellanåt.
Mm. Och det får man, det händer ju. Det är rätt rimligt att det landade här, tycker jag. För att i och med expansionerna så blev ju det också bättre och bättre hela tiden.
Absolut.
Tycker jag. Så liksom det är ett normalt och rimligt steg som Bungie har tagit med det här. Men sen så säger man ju att det som alltid var det första spelets styrka lyser igenom här också.
Mm.
Det är när man har folk att spela med. Det här gemenskapen är ju absolut spelets styrka.
Sen upplever jag att 2:an är också lite mer tacksamt att köra solo på också.
Ja, det tror jag också.
Så att det
och det är mycket tack vare Milestones, tycker jag.
Ja, precis. Så att det är ju inte helt tvärkört liksom.
Nej, nej.
Om man inte har några kompisar.
Nej, verkligen inte.
Sen får man ju ett gäng vänförfrågningar när man spelar strikes eller gör saker. Alla public events är ju mycket bättre på det här också. Mm.
Framförallt då, så är det ju, de har ju gjort så att, jag kommer ihåg på det första spelet, så satt man på en hemsida som liksom räknade på, ja men här kommer det ett public event snart. Den här gången är de ju helt öppna med när ett public event ska börja, ja, på ett helt annat sätt.
Och man kan sätta en track på där så att du bara kan dra dit. Och det kommer public events hela tiden.
Ja.
Vilket är jävligt.
Så oftare och helt öppet med när de börjar. Det har ju gjort det gott för det här spelet.
Ja.
Men det här är absolut ett spel. Jag har svårt svårt att tro just nu att jag kommer att lägga ner lika mycket tid på det här som jag gjorde på första.
Mm.
För det vet jag att det kunde jag och ja, både du också och med HP då. Så vi kunde ju sitta i timmar och bara glida runt. Mm. Och egentligen inte göra någonting utan bara skjuta saker i huvudet.
Mm.
Det är det som liksom har lagt ner timmar på att ju bara göra det.
Det var ju också det för att det krävdes så många timmar i första spelet.
Det tror jag liksom någonting. Inte att det kommer att bli så den här gången.
Nej, och det tror jag nog är lika bra för att det är så jävla många spel som jag vill beta mig igenom nu.
Ja.
Faktiskt. Men,
och jag har ju mitt BF1 också som jag fortfarande tycker det är roligt. Så det.
Ja, och då måste man ju kunna ta paus från Destiny och spela det utan att man halkar efter för mycket.
Ja.
För det är också det att om man inte spelade Destiny 1 varje dag minst 4 timmar så hamnar man efter.
Ja, det kändes kanske lite så, ja.
Och det tyckte jag var lite tråkigt faktiskt.
Mm.
Men tvåan känns mer tacksamt på det viset att man inte behöver lägga ner så jävla mycket tid för att få någonting.
Ja.
Så att, och jag tror heller inte att man måste ha spelat ettan för att uppskatta tvåan.
Nej, det tror inte jag heller. Alltså du, jag startade ju till exempel en helt ny karaktär.
Mm.
Jag var sugen på att spela något annat än Titan. Det var väl lite det hängde på. Men det kändes ju ändå helt rimligt i storyn, som för övrigt också är väldigt mycket bättre.
Oh ja.
Man
jag
känner mer
inte ens storyn i första.
Nej. Men så känns det liksom den här gången som att det var helt rimligt att börja en helt ny karaktär och ändå känna sig som att min Guardian hade varit med hela tiden.
Mm.
Men jag bara hoppar på en annan persons story typ.
Ja. Ja, jag hade ju en Hunter och en Titan från förra spelet och jag tänkte Titan var roligare att spela i slutet, så jag körde på Titan den här gången.
Mm.
Sen är det så jävla många som kör Hunter också. Så.
Ja, det blir ju så för min del nu. Och jag tycker att den subklassen Gunslinger är väldigt, väldigt rolig att spela.
Mm, den var rolig i ettan också.
Den är säkert den här, när man sätter den här kastkniven och man ser hur mycket liv de förlorar. Eller förstått den här ultin, eller vad man ska kalla den.
Ja, den här pistolen.
Ja.
Ja, den är grym.
Super heter det väl förresten.
Ja.
Är ju jävligt härlig att sätta 3 skott med.
Mm. Tycker superattackerna med alla subklasser på Titan är bra.
Ja, okej.
Okay. Men jag föredrar att köra Striker som Titan.
Mm.
Den är jättebra i tvåan.
Ja. Det spelar jag ju väldigt mycket i början.
Mm.
När jag började med körde jag nästan alla den. Sen när vi började raida så blev jag utsedd av Sasha till att köra Defender.
Den är jävligt bra i ettan. Den körde jag bara med på ettan.
Och sen så kom ju den här hammaren också med Solar. Och den var ju också rolig.
Mm.
Den är kvar, va?
Ja, ja, det är alla de. Så att jag hoppas ju på att det kommer en fjärde snart.
Men bubblan fungerar inte på riktigt samma sätt, va? Det är ingen bubbla, det är väl alltså mer en vanlig sköld den här gången, va?
Ja, precis. Nu har du ju en sköld typ som Captain America som du slåss med.
Ja.
Men om du har superaktiverat, istället för att bara trycka på R1 och L1 för att aktivera en super, så ska du hålla inne dem.
Okej.
Okay. Då blir det en sköld istället.
Ja.
Eller en sån liten kupol som man kan gömma sig i.
Mm.
Så att man har egentligen 2 super som man kör.
Men kan du inte lägga upp en sköld också med Titan?
Ja, precis. Ja. Det kan du göra med alla subklasser. Det är när du håller in i cirkel.
Ja. Okej. Okay. Ja.
Och sen så har man ju alltid någon speciell melee-attack också. Som när du kör Striker till exempel, om du har lite dåligt med hälsa och dänger en fiende med näven, då fylls ditt liv på direkt.
Ja. En sån har ju Hunter också.
Mm. Och det tycker jag är sjukt bra.
Mm. Men det vet jag inte om Hunter hade förut eller om det är något nytt.
Nej, jag kommer inte ihåg. Men så att vi har kört en del Destiny 2 och vi kan säkert prata mer om det när vi har kommit längre i det.
Så är det.
Så att vi har ju kört det i en vecka ungefär.
Mm. Jag kom i tisdags i förra veckan, därav att det inte blev någon podd för att vi ville spela båda två när det äntligen blev helg.
Ja, vi sände live. Det var några som kikade och lyssnade, men jag kände att jag kunde inte prata så mycket för att jag satt mest koncentrerad och inte dö. Men nu är det dags för en special, andra delen av specialavsnittet som vi ska köra. Punch out blir det nu.
Nu blir det punch out. Som för 2 veckor sedan, fast inte samma punch out då.
Nej, vi pratade lite om arkadversionerna. Och
jag, NES.
Ja, och jag vill ändå påpeka det här. Fan vad roligt på.
Ja, jag vet.
Nej, men just det här med arkadversionerna, det var ju 2 skärmar på dem.
Mm.
Och redan där så hade ju Nintendo bestämt sig för att det här med två skärmar är en så jävla cool grej.
Hur var det då? För det nämnde vi inte förra veckan, tror jag.
Nej, alltså ena skärmen är ju själva spelet.
Ja, och sen det förstår jag ju.
Andra skärmen är liksom vilka spelare, eller spelare, vilka det är som boxas. Alltså du och vilken motståndare har livmätare och den här supermätaren.
Ja, okej.
Okay. Som ersattes med stjärnor då i konsolversionen. Mm. Sen var det tydligen så här också när jag har lyssnat och läst lite om det här att nu vet jag inte hur jag skulle kunna förklara på ett lätt sätt, för det var jävligt konstigt, men när de skulle, de ville ju så himla gärna att det här spelet skulle vara så jävla snyggt som möjligt. Nu snackar vi arkadversionen. Och Nintendo är ju också sånt att de vill göra saker som är vrålsnyggt men också kunna göra det billigt.
Mm.
För att detta var ju i tiden när Dragon's Lair fanns i arkadhallarna. Och ja, då tänker man, det här blir en nya sättet att spela spel på.
Ja.
Alltså en laserdisk med tecknad film. Och Nintendo ville väl göra någonting som var ungefär lika snyggt, fast inte så jävla dyrt.
Ja.
Med, vad heter han, Don Bluth, som animerar liksom en tecknad film.
Mm.
Men då hade tydligen... fan, vem det var, om det var Genyo Takeda eller Shigeru Miyamoto eller någon sån här höjdare där som hade gått till en manga tecknare som gjorde, vad ska man säga, någon form av mall för karaktärerna som de kunde göra karaktärer i spelet av, liksom i pixelform.
Okej.
Okay. Därav att det är en sån härlig tecknad filmfeeling, alltså väldigt anime i karaktärerna. Och detta tycker jag ändå att man lyckades fånga även på 98-bit.
Mm.
En liten parentes. Jaja. Så innan. För sen Punch-Out blev ju aldrig liksom populärt i Japan, så de har varit ganska sparsmakade med Punch-Out just.
Okay.
Så att det kom ju egentligen bara i västvärlden, USA såklart, men sen så hakar Europa på. Så att 94, där någonstans kanske, kom Super Punch-Out.
Mm.
Precis som arkaduppföljaren hette.
Ja, oh, okej.
Okay. Som antagligen ingen har spelat. Men Super Nintendo-versionen är ju mer lik arkadversionen än vad Nintendo 8-bit-versionen är.
Ja, det kan man ju förstå. Det är ju väl med kraften man fick.
Jag kan mycket väl tänka mig att det är så. Så istället för att det är sådana här celler för en 3D-modell, så är det transparent grafik, för att Super Nintendo kunde ju visa transparent grafik. Så mm. karaktären man spelar är transparent, man ser överkroppen och är lika stor som motståndarna, så då kunde man ju lösa det på det sättet, vilket man inte kunde göra på Nintendo 8-bit. Och istället för att man har olika ronder, så är det att du har en viss tid på dig att spöa den här karaktären. Och man har tagit tillbaka den här powermätaren istället för stjärnor. Så att ju mer träffar du får in på din motståndare utan att själv bli träffad, så fylls den här mätaren på. Tills du kan få lite olika superslag.
Ja, okej.
Okay. Så det var väl själva uppgraderingen då till Super Nintendo. Och sen har man ju också en batterisparfunktion på det här. För på förra spelet så hade du lösenordsfunktion. Du får se när Doc Lewis har snott Little Max cykel, som man så roligt skojar om på internet.
Mm.
Med de här, det här träningsmontaget från Rocky typ.
Ja, ja, just det.
Men istället då, när du har klarat en turnering, eller vad man ska säga. Har man det i boxning egentligen? Eller en circuit?
Nej.
För du är ju rankad egentligen i boxning när du blir professionell.
Det är roligt att du säger det, för jag tror att de har startat upp en sån här superny nu som ska vara som mer turnering.
Mm.
Som börjar imorgon, tror jag. Med Erik Skoglund, svensken, ska gå någon match här nu.
Mm.
Och då, ja, men det är väl för att göra boxningen lite mer populär kanske, skulle jag kunna tänka mig.
Men om vi säger att man har en sorts amatör och sen
Men vanligtvis då, så finns det i boxning då x antal olika bälten som olika organisationer erbjuder.
Vi säger att det är så då, för då har man ju Minor, my Major och World.
Ja, IBF och allt vad de heter, VBA.
Det här är ju World Video Association eller någonting, eftersom det är tv-spel. Så att man har ju ingen licens som till exempel Fight Night hade.
Nej.
Så att då har man ju minor, major, world circuit typ. Och då är man ju rankad i de här tills man får bältet. Sen så går man på nästa bälte då, och så är man rankad. Och det här är egentligen bara att du ska spöa ett visst antal. Det är precis som i första spelet, att du ska spöa ett visst antal motståndare tills du kan gå på nästa.
Ja.
Och det här är ju mer speciellt, att du får poäng på ett annat sätt. Så att på första spelet hade man ju till exempel, man kan vinna på decision.
Ja.
Nu kör vi lite kodväxling här. Jag hittar inga bra adekvata inhemska uttryck.
Man säger att man vinner på poäng, tror jag.
Ja, så det. Det kunde man ju göra på första punch-out. Så länge du inte åker på stryk och får många träffar, så har du ett visst antal poäng, så kan du vinna matchen efter rond 3.
Ja.
Men på det här spelet är det inga ronder. Du har, det är tidsbegränsat, och tar tiden slut så har du per automatik förlorat.
Okay.
Vilket är lite synd. För att jag gillade de här mellan ronderna, de här citaten från de olika karaktärerna. Du har din tränare som kan ge dig ledtrådar till hur du spör motståndaren. Plus att du kan se hur mörbultad karaktärerna är, för att man knockat dem tillräckligt många gånger.
Mm.
Eller om man själv blivit knockad tillräckligt många gånger med blåmärken och svullna ögon så där. En bra stämningshöjare på ett sätt.
Ja.
Och ger en bra boxningskänsla, i och med att det är ju ett sportspel fast det inte är det.
Ja.
Men Super Punch-Out är mer ett arkadspel på konsol.
Ja, det hörs ju nästan på det du har berättat.
Mm.
Det låter lite arkadigt så där.
Mm. Och även här då så har man ju väldigt gått in på stereotyper för olika länder. Så in i helvete. Och här har man också fått in lite parodier på kändisar. Man har ju Bob Charlie till exempel, som är rasta gubbe från Jamaica. Det fattar man ju, det kan man ju räkna
att det är Charlie Brown.
Exakt. Ja. Och så har man ju Dragon Chan, som är någon kung fu person.
Mm.
Med svarta byxor och roliga ballettdojer.
Finns ju med i ett antal fightingspel en parodi på just det där.
Och han är ju garanterat en parodi på Jackie Chan.
Ja.
Även blandningar av Jackie Chan och Bruce Lee. Det finns alltid en Bruce Lee-kopia liksom på de här. Fast jag tycker att Dragon Chan ser ut som Aladdin.
Ja.
Disneys Aladdin.
Ja, jag har faktiskt en bild uppe på honom här, och det gör han faktiskt.
Och det är... Nej, och det är så jävla många etniska grupper. Det är jävligt många etniska grupper som är representerade. Men att de har ju i alla fall, med tanke på hur Japan ofta porträtterar svarta människor, så har de i alla fall varit jävligt försiktiga med hur man porträtterar svarta människor i de här spelen.
Okay.
Men andra etniska grupper har man ju verkligen gått ut totalt på stereotyper.
Mm.
Så in i helvete.
Ja.
Och det är... kanske inte bara på gränsen, utan rent av rasistiskt.
Ja, det är klart.
Men jag kan tycka att det är kul ändå.
Mm.
Så att det är ju roliga stereotyper också.
Ja, det är klart. Så blir det ju. Det är väl det som gör det lite speciellt.
Och då har man ju med också karaktärer från arkadspelet, som Piston Hurricane är ju med på arkadspelet, men inte med på 8-bit.
Ja.
För att han ersattes med Piston Honda. Det är samma karaktär, fast man bytte ut amerikanen mot en japan.
Ja.
Men de har samma liksom specialattack. Och skillnaden på hur man fightas på det här är också på arkadspelet, att du kan ju blockera attacker mot kroppen eller mot huvudet genom bara styrkorset upp eller inte alls.
Ja, just det.
Det har man inte på 8-bit, men annars så är det ju samma, att du kan ducka och du aktar dig åt sidan.
Mm.
Och väldigt många karaktärer också. En del nya också som är... Jag gillar ju de här tecknade liksom figurerna i de här spelen väldigt mycket. Man har dels från arkadspel Bear Hugger, en kanadensare som hugger ner skog, såklart.
Ja, ja, det är klart. En lumberjack ut i fingerspetsarna.
Med liksom hängselbrallor.
Ja.
Och sen har man
rutig skjorta också kanske.
Ja. Det som jag kan tycka med Super Punch-Out är att det är många karaktärer som ballar ur lite för mycket, som gör att boxningskänslan försvinner.
Mm. Det är väl så som vi sa, helt enkelt arkad.
Mm.
Just när saker är arkad, alltså arkad med bilar, så försvinner väl egentligen känslan som en simulator har.
Ja, alltså, och väldigt mycket Nintendo-spel.
Mm.
För att i första spelet så är ju alla boxare och inget mer än det.
Nej.
Men i det här spelet till exempel, du har clownen som kastar liksom jongleringsbollar på dig. Du har en lucha libre gubbe liksom från Mexiko. För alla från Mexiko är ju lucha libre som är med och fightas. Som spottar den i ansiktet och skallas. Du har Dragon Chan som vi nämnde tidigare som sparkar.
Ja, nej, klart. Det blir ju inte boxning på det sättet. Det hörs ju.
Nej, och sen någon sån här tränare från Jackie Chan kung fu-filmer som slåss med käpp.
Mm.
Och en kabuki som fightas med håret.
Ja.
Så att det blir liksom sådär, känns ibland lite för osannolikt för att, inte för att man förväntar sig att de här spelen ska kännas trovärdiga, men man vill ju ha boxning på något sätt.
Ja, verkligen.
Det blir stundtals lite för mycket.
Ja.
Kan man väl säga. Och sen är det också så här att det finns ju high score lister typ, eller att du ska kunna spöa fiender så snabbt som möjligt för att nå en viss placering. Och då finns det ju 4 mästerskap på det här. Men det sista mästerskapet låser bara upp om du ligger på första plats på alla tidigare, tror jag.
Okay.
Eller om du har klarat dem utan att bli besegrad.
Mm.
Och då är det ju bra med batterisparfunktion istället för
lösenord. Ja, herregud. Det är klart.
För då kan du ju göra om vissa liksom
segment.
Ja.
Mm.
Att, aha, här så gick det inte lika bra, då får jag ta om det.
Ja.
Men man återser några gamla liksom favoriter. Bald Bull är med. Han är precis som på 98-bit och Super Macho Man, Mr. Sandman och de här är med.
Mm. John Blund.
Mm. Men det finns ingen interaktion mellan boxare och tränare på det här på samma sätt som det första. Däremot finns det under fightens gång på ringhörnan så att säga. De som står där till motståndaren, så får man lite ledtrådar. Att vi kan ta till exempel som Lucha Libre-gubben, att det kommer fram en pratbubbla, spottar honom i ansiktet. Mm. Då är man beredd på den attacken.
Okej.
Okay. Eller gör den här specialattacken. Så där får man ju ledtrådar på vad som ska hända.
Ja, okej. Okay.
Men precis som i första spelet så är ju ingenting på, ingenting är ju random, utan nej, allting är ju förutbestämt hur motståndaren beter sig.
Nu får jag fråga bara en sak nu. Om karaktärer man spelar, ser inte ut riktigt samma?
Nej.
Som i alla, är det någon helt ny, eller vad heter man i det här?
Nej, jag tror att det är precis som i arkadversionen, att det är en namnlös karaktär.
Ja,
du får skriva ditt namn själv.
Ja, okej. Okay. Mm.
Sen finns det ett litet fusk. Du ska hålla inne några knappar innan du skriver namn, så får du skriva med japanska tecken.
Aha, okej.
Okay. Om man tycker att det är roligt. För det här spelet släpptes ju inte i Japan. För Punch-Out var ju väldigt populärt i väst, men ganska svalt intresse för det i Japan.
Ja.
Så på Super Nintendo eller Super Famicom så släpptes det inte i Japan förrän 1998.
Oj, det var sent.
Eller hur?
Jävligt sent.
Ja, ja, då satt ju jag och spelade Resident Evil liksom, ja, 2.
Och jag hade Nintendo 64 då.
Mm. Men konsoler tror jag hade längre levnadstid i Japan.
Så kan det ju vara. Sen vet man väl, alltså det, jag vet att jag hade någon sån här, om den hette Super Power eller Super Play vid den här tidpunkten. Det vet jag faktiskt inte.
Super Power hette den ju på 90-talet i alla fall.
Ja. När jag fortfarande, när vi hade köpt Nintendo 64.
Mm.
Och de fortfarande recenserar en hel del Super Nintendo-spel.
Mm.
Så att det kom väl spel. Jag vet inte vilket som är det sista spelet till Super Nintendo så.
Timon och Pumba eller sån där. Terranigma och de här är de senare.
Ja, Timon och Pumba.
Jaha, det hade de i leksaksaffären i Åmål. Åmåls lek och hobby.
Ja. Får jag bara ta en liten sån här sidospår?
Mm.
När du sa Timon och Pumba så kom jag... Jag snubblade nämligen nu över en video på YouTube. Så heter den typ If you think Dark Souls 3 is a hard game, let's try this.
Mm.
Och så var det Lejonkungen till Super Nintendo.
Det har sina stunder i början som är jävligt svåra.
Ja, men för det vet jag ju att jag och min granne spelar igenom.
Ja, jag har också
och
klarat
jag, det jag blev, men då kände jag ändå så här, men är det ett erkänt svårt spel?
Nej, eller?
Nej, men det är
Men
jag, precis, jag nej tror... eller var det bara att vi nötte spel så in i helvete på den tiden.
Men det är ju så här
att man och... blev bra.
Ja, men det är väl så här när Lejonkungen släpptes till Sega Mega Drive och Super Nintendo.
Är att... det samma spel på konsolen?
Ja, det är det, och det är samma spel på PC också. Men du... just
oj, ja. Vad sa vi nu? När det släpptes på ja. Super Nintendo och Mega Drive.
Ja, så och PC också faktiskt. Eller DOS kanske man skulle säga.
DOS. Ja.
Ja, vi är ganska vi är inne på 90-talet liksom. Ja. Det var ju innan Windows 95 tror jag. Men att de gjorde just andra banan in i helvete svår.
Det är där man ska hoppa på girafferna va?
Ja,
klättra i träd.
Och ryta mot de här jävla aporna i träden som
ja, så att de kastar en åt olika håll.
Ja, och sen är det också såna här typ som när man åker de här svävar motorcyklarna i Battletoads. Att det är ett sånt segment också.
Ja.
Hoppa och ducka och hoppa två gånger.
Det är väl det här segmentet när man springer mot skärmen.
Ja, man rider på en struts.
Ja, det var inte det jag tänkte på. Du vet, när man är när de där gazellerna, eller gnu, eller vad fan det är, när Mufasa dör i filmen.
Ja, det är gnuer.
Ja, så är det väl en sån del, har jag för mig, när det blinkar så här, ska man trycka vänster, höger, eller hopp, eller duck.
Ja.
När man, och då springer Simba mot skärmen, har jag för mig. Så det är så svårt att hinna.
Ja, det var någonting med Virgin och deras Disney-spel, och det tydligen var obligatoriskt. Det är ju med i Aladdin också, med flygande mattan.
Ja.
Där jag fick trycka på paus så fort jag kunde för att få någon slow motion på det. För att jag orkade inte med skiten.
Nej, det kommer jag ihåg. Där finns det ett segment som är som man går på varje gång trots att man vet att det kommer i den här flygande mattan. För det, då är det ett... Jag har för mig att det är så här att man ska ligga rätt långt fram på de flesta och svänga tidigt. Men så kommer det en sväng som man ska göra sent. Och den går man alltid på och dör på för man svänger för tidigt.
Därav att jag tryckte på paus och unpaus hela tiden.
Mm.
Men det som är med andra banan, den har ju också ett sånt segment att det kommer en pil att nu ska du hoppa. Och så kommer det två pilar, nu ska du hoppa två gånger. Och när det kommer två pilar så är det ju nästintill omöjligt att lyckas med det där. Och det här jävla ap-pusslet.
Ja.
Då berättade en av dem som gjorde spelet att många personer kommer att hyra det här spelet. Och för att förhindra folk som hyr spelet att klara det så gjorde man andra banan grymt svår med flit.
Lite svinigt va?
Det är sjukt svinigt. Ett så kallat dick move. Så att det är därför kanske då som man kan anse det som ett jävligt svårt spel. För att när man är vuxen Simba så är det ju inte jättesvårt.
Nej.
Men just andra banan där och den här gnubanan som är åt helvete svår.
Trial and error mycket på den sist nämnda.
Och så är det ju mycket på Punch-Out-spelen också. Om vi ska komma tillbaka till
ja.
Jag vet inte var vi slutas. Vi fortsätter bara med vad vi kommer på.
Ja.
Men det som är intressant, det är dels i Super Punch-Out, kanske mest i Super Punch-Out, men också kan jag tycka i första Punch-Out till Nintendo 8-bit, att man, hur fan ska man jämföra det här nu då? Jag spelar bas. Ett instrument som många säger är lätt att lära sig men extremt svårt att bemästra. Vi kan jämföra Punch-Out med att lära sig att spela basgitarr.
Ja. Nu blir det lite speciellt.
Att du får alla bra basics. Att det är det är liksom ganska basic. Samma med att spela bas. Du spelar ofta bara grundton. Om du är en popbassist till exempel. Att okej, nu är det E-akkord. Då spelar jag E. Och sen blir det G, då spelar jag bara G. Och medan gitarrerna kan kuka ur totalt.
Ja.
Men om du ska vara en riktigt bra basist så kanske du spelar andra toner i ackordet eller att du gör lite tuffa basgångar så länge du håller dig i den tonarten låten går i. Och så är det lite med Punch-Out att du har liksom slå i huvudet, slå mot kroppen och sen någon form av superattack. Men för att bemästra Punch-Out så blir det helt, alltså det spelet blir så avancerat som du själv gör det.
Ja.
Man kan även dra paralleller till Street Fighter 2 här.
Ja, just det.
Du har liksom dina tre attacker, tre slag, tre sparkar med olika liksom styrka. Och sen kanske två, tre specialattacker.
Ja.
Det är ganska basic, det kan man lära sig
ja,
rätt snabbt.
Absolut.
Men att bli bra på det och utveckla coola strategier eller combos och cancels och allting i Street Fighter. då blir det helt plötsligt jävligt avancerat.
Ja.
Och så är det med Punch-Out, att även om det är ganska basic med att akta sig för slag, kontra och slå, så finns det olika frame windows som du ska slå din motståndare på för att han ska bli snurrig.
Mm.
För att om du tittar på en speedrun så kan ju folk klara det på bara några sekunder. Man bara, hur fan gör de? Och då finns det förutbestämt några frame windows som du ska göra vissa specialattacker eller kontringar för att det ska bli så. Så att i grunden så är själva spelsättet ganska basic, men du kan göra det också jävligt avancerat om du har liksom bra koll på det där.
Mm.
Och det vet jag att jag hade en polare som hade det här på Super Nintendo. Jag var hemma hos honom och tittade på. Och så, för jag har aldrig klarat den fjärde liksom
turneringen.
Ja, vi säger turneringen, ja, bara för sakens skull. Jag har aldrig klarat den, för det är grymt svårt. Och han hade ju memorerat allting, och han hade också såklart full koll på de här frame windowsen, så att han kunde ju spöa sista bossen som skit.
Ja.
Och då ser det lätt ut.
Mm.
Det som skiljer sig då kanske från Super Punch-Out till första Punch-Out till Nintendo 8-bit är ju att på 8-bit så vinner man egentligen mest bara på att vara defensiv. Akta dig från slaget och sen bara kontra med en kombination.
Ja.
Men i Punch-Out så kanske du måste ha koll på vissa frame windows för att ha en chans.
Mm.
Till exempel mot irländaren Aaron Ryan. Det är en jättesvår motståndare om man inte vet att... För om du gör till exempel en specialattack med röd knapp när du har full powermätare, då kukar han ur och så tar han tag i dig och så tar, och så kan han absorbera din energimätare så att han får mer.
Wow. Det är bra i boxning.
Ja, absolut. En clinch som gör att du blir pigg.
Ja.
Vilket i och för sig kanske är meningen. Men du gör din motståndare trött och tar hans energi. Då finns det till exempel en frame window då du ska göra en sån attack igen innan han tar tag i dig. Och mm, alla karaktärer i Super Punch-Out har såna här frame windows då du ska göra de här. Och det kan man ju inte hitta om man inte har spelat det en miljard gånger.
Nej, just det.
Så det tycker jag är jävligt spännande med just Super Punch-Out.
Mm.
Att det är kanske främst Super Punch-Out, att det är så många såna grejer att ha koll på.
Just det.
Så att du kan köra, klara ganska bra med basic, men du kan också göra det till ett jävligt avancerat strategiskt spel. Det kan du ju också göra på första Punch-Out när du ska hitta alla sätt att få stjärnor på. Och mm, stjärnor får man ju när du attackerar en annan boxare precis innan de genomför en sving eller en krok eller ett slag.
Ja. Det vi pratar lite om väst kontra öst så där med mm, det här Punch-Out-serien. Det dröjde ju ganska läs, och Punch-Out kände jag ju till även när jag var liten att det fanns ett sånt.
Mm.
Men just Super Punch-Out blev det mindre populärt även här. För det dröjde länge innan jag ens visste att det fanns. Och jag har aldrig sett det i mitt minne någonstans, hemma hos någon eller någonting. Medan det nästan var tvärtom med det första då. Det var alltid någon som hade.
Nej, det fanns ju kanske... Det var ganska många andra spelserier som tog jävligt mycket fokus, kanske som Mario, Zelda och Metroid. Så Super Punch-Out är ju också en av de här Nintendos klassiska serier. Ja. Men nej, det kanske inte blev riktigt lika superpopulärt mm, som det till 8-bit.
Ja, just det.
Kanske, om jag ska skjuta från höften och bara utgå från min egen subjektiva upplevelse och uppfattning, är att Super Punch-Out är inte lika bra.
Nej, det är klart, så kan det ju vara.
Tycker jag i alla fall. Men så kan det mycket väl vara. Jag vet att jag såg det på Åmås Lek och Hobby, att det fanns där en lila kartong med Super Punch-Out, med de här klassiska, kan det vara Mr. Sandman och så Bald Bull och Super Macho Man på omslaget, vet jag.
Mm.
Alla tre i en ring. Ja. Fatta vad coolt det hade varit.
Ja, det är jävligt tufft.
Så nej, det kanske inte var lika. Jag hade en polare, vet jag, som hade det. Sen så spelade jag det hos en annan kompis som hade en Super Wild Card, alltså en diskettenhet till Super Nintendo för piratkopiering. Det var så jag började spela Super Punch-Out, och med emulering, så jag hade det faktiskt aldrig själv.
Nej.
Och jag känner inget jättesug för att spela Super Punch-Out heller.
Ja, okej.
Det känns, alltså det är ju en väldigt trogen version av arkadspelen.
Ja.
Och mer avancerat då än första med de här frame windowsen. Men också, jag tappar ofta sugen i att det blir jävligt mycket. För att det är ingen domare som kan, när de slåss med käpp eller sådär. För det gör man inte i boxning.
Nej, exakt.
Det är ju jävligt hårda regler i boxning liksom, som sport.
Ja, visst är det så.
Så skulle någon sparka emot en motståndare så är det ju, det är man ju diskvalificerad.
Mm.
Eller med en armbåge eller någonting. Men i Super Punch-Out är ju allt tillåtet.
Mm.
Men sen, jag tror inte, alltså om jag tänker på hur långt jag har kommit på Super Punch-Out, det är väl Narcissus Prince.
Vad otäckt det lät.
Mm,
det lät, ja, som något från Dark Souls.
Ja, nej, men han är typ en Vega-karaktär, att om man slår honom i nyllet så blir han förbannad. Och det är en ganska svår karaktär. Och sen,
är det så med Vega?
Ja, men han har ju en mask för, ja, att han inte vill förstöra sitt vackra ansikte.
Mm. Som man kan slå av, kan man inte det?
Nej, klon kan du slå av.
Ja, okej, okay, ja.
De bytte ut Street Fighter 1-karaktären någon jävla ninja, ja, med klon.
Mm.
Till Vega istället. Mm. Det är inte många karaktärer från Street Fighter 1 som är med i 2.
Nej, det är ju inte det.
3 stycken tror jag.
Sagat.
Ja, och Ryu och Ken.
Ja.
Och det finns faktiskt en liten koppling kan jag tycka till Street Fighter och Punch-Out. Dels för att det är samma sätt då, att du kan lära dig alla basics precis som när du ska spela bas.
Mm.
Men det blir riktigt jävla grym, så måste du hitta coola, tuffa, balla, avancerade strategier.
Och, ja,
om du blir bra på reaktionförmågan i att spela Punch-Out så blir du bättre på Street Fighter typ.
Okej, okay, ja.
Ungefär.
Imponerande.
Sen vet jag inte vilket som kom först, om det var Street Fighter 2 eller Super Punch-Out.
Nej, det vet inte jag heller.
Street Fighter 2 tror jag kom före.
Mm.
Det kom väl 92 eller något sånt där. Det spelade jag faktiskt första gången på Amiga.
Ja,
och kunde inte begripa mig på hur man spelar på Super Nintendo. Nu är det tvärtom. Hur fan kan man spela skiten på en Amiga?
Ja.
Men det är ingenting vi behöver gå in på. Men nej, kul grej. Men alltså, och just det här också med olika etniska grupper som representeras både i Street Fighter och Punch-Out. Man kan, det finns någon form av koppling där när jag sitter och dyker in på det på djupet. Mer än så tror jag inte jag har att säga om Super Punch-Out. Jag vet inte om jag kommer att orka ta mig igenom det.
Nej.
Det som är kul är ju i och för sig att Mike Tyson är ju väldigt förknippad med Punch-Out, eftersom han var liksom posterboy. Poster, ja. Oh, smurf.
Mm.
I första spelet. Och han har varit med, alltså hur länge har Punch-Out funnits?
Hur är det nu? Jag får inte prata innan du säger mitt namn nu när vi sa smurf. Eller ordet samtidigt. Eller?
Joel, så.
Ja, tack.
Fan vad dumt. Jag kom av mig helt, så att jag skippar det resonemanget jag kom på för en liten stund sedan.
Ja, ah, det föll bort eller?
Ja, vi, ah, kan väl gå in lite på Wii-versionen. Jo, mm, just det, Mike Tyson var posterboy. Han var med kanske i 3 år, och Punch-Out som serie har funnits i vadå 30-någonting, mm, år. Ändå så är det så förknippat med honom.
Ja, det är häftigt.
Men det talar väl också för hur jävla stor Mike Tyson var under sin storhetstid.
Verkligen.
Sen kom det, alltså vi lever ju i en tid, och den tiden har ju varit jävligt länge, men med reboots och remakes, mm, och sådana här. Men det kom ju, alltså Wii-versionen får man ju se som en reboot.
Ja, okej.
Okay. Då är det ju Little Mac som är tillbaka som karaktär. Och Doc Lewis är ju också med. Då har man ju, det är som en perfekt blandning. Det ger samma känsla som första Punch-Out. Då är ju Glass Joe och alla de här klassiska karaktärerna med. Det är typ Disco Kid som är ny ungefär. Men då har du ronderna igen. Och nya kontroller såklart. Om man vill. Dels så kan du spela det precis som på Nintendo 8-bit med din vanliga liksom Wiimote.
Ja.
Eller jag tror du kan använda Classic-kontrollen också. Att du aktar med styrkorset och slår med A och B-knappen, mm, förslagsvis. Det som jag tyckte var intressant när jag skaffade till Wii var ju att du boxas själv med nunchuck och Wiimote.
Ja.
En kontrollmetod som funkar ganska bra faktiskt. Mm. Sen vet jag ju, nämnde jag också kanske lite i förra avsnittet, att man kan ju använda sig av den här balansbrädan du kunde köpa till Wii.
Ja.
Och jag hade ju en sån, jag köpte alla möjliga tillbehör till Wii. Och testade och fightas mot Super Macho Man på det nya Punch Out med det där. Det gick inte.
Nej.
För då ska du luta dig åt vänster, fraktor åt vänster, luta åt höger. Och ducka kan du också göra på den här balanceboard. Det som var det jävliga var att om jag skulle luta mig då åt vänster, då la jag ju tyngden på höger ben.
Ja.
Att du drar ju ifrån med höger ben när du ska luta dig åt vänster.
Ja.
Nu gjorde jag det på riktigt så det hörs inte lika bra i mikrofonen. Ja. Och då lutar sig gubben åt höger när jag lutar mig åt vänster. Så det blev jävligt konstigt. Så det är ju verkligen inte optimalt att spela på en Wii balanceboard. Men vill man bränna några kilokalorier så är det ju ett ganska schysst sätt att spela på. Och sen stå och vifta då med de här jävla kontrollerna. Men som sagt, bra, en bra reboot på första Punch-Out i 1988-bit ska jag väl säga att det är.
Ja.
Och sen kommer ju återigen då den här lilla grej med Doc Brown. Han säger att jag skulle vilja ta en liten tur på din cykel.
Ja, det är kul.
Det som är, och stjärnorna är ju tillbaka också på det här istället för den här superkraftmätaren.
Mm.
Och det funkar egentligen på samma sätt. Men här har man ju dragit på ännu hårdare med etniska stereotyper.
Ja, det är jävligt komiskt det.
För till exempel när du knockar Glass Joe som då är från Frankrike. Dels så får du ju se lite bilder i början innan matchen på karaktären och vad han gör på sin fritid ungefär.
Ja, okay.
Och då är det mycket liksom Frankrike med basker och skit och baguetter och fan vet vad, croissanger.
Croissanger.
Och när man knockar en karaktär, om det är en TKO eller man får en KO, sista slaget, så blir det ju också lite sån här Matrix-grej, eller att du får se liksom i slow motion hur du nitar den här karaktären i ansiktet. Och på Glass Joe till exempel, då sprutar det croissanger om honom när du slår honom.
Ja, okej. Okay. Låter ju rimligt.
Ja, och Piston Honda är ju med, och när du knockar honom så bara sprutar det sushi om honom när du slår honom.
Ja, det drar de på ordentligt om andra ord.
Det skulle man kunna säga. Och Bear Hugger som är från Kanada, han liksom häller i sig lönnsirap och bor i skogen med en massa djur.
Ja, det är bra.
Så att där har de inte sparat på krutet.
Nej.
Men ändå så har de varit jävligt försiktiga med svarta karaktärer.
Ja, det får man ju vara.
Ja, det tycker
jag. Det är ju helt rätt att vara faktiskt.
Om man då ska gå in på stereotyper som man ser på 9gag, som verkar vara ett riktigt rassefäste.
Ja, ibland så.
Så det tycker jag nog är att de, att Nintendo gjorde ganska bra, att det där tar vi det jävligt försiktigt med.
Ja, bra Nintendo.
Och amerikaner som Super Macho Man har jävligt mycket pengar då såklart. Så att när du spöar Super Macho Man så tror jag att det sprutar pengar om honom. Han kanske skulle ha varit norrman egentligen.
Ja.
Sprutar olja och värdepapper.
Fiskleverolja.
Ja. Så att det tar mig till det här vill jag ta upp i podden. Att om en svensk karaktär hade varit med i Punch-Out.
Ja.
Då dels är frågan, vilken rank hade den svenska karaktären ha? Och vilka stereotyper hade man kört på? Och vad hade namnet varit? Vi pratade på en italiensk karaktär i Punch-Out på arkad, heter ju Pizza Pasta liksom. Mm. Och den ryska karaktären heter Vodka Dronkensky.
Mm. Sven Ikea.
Ja.
Nej, men ja. Men Sven låter väl rätt rimligt.
Mm. Typ Sven Gunnarsson.
Sven Gunnarsson.
Det finns ju, huvudkaraktären i Tekken 6 är ju svensk.
Ja.
Eller halvsvensk, halvjapan.
Ja, precis.
Fan,
ja,
han heter ju, vad fan är det? Lars Alexandersson heter han. Det är ett jävla bra svennenamn faktiskt.
Ja, men tänker, Lars hade väl funkat också kanske?
Ja, Lars Svensson.
Johan.
Sven
Johan Larsson. Johansson.
Mm, eller Sven Eriksson.
Mm. Sven Eriksson. Ja, och vad skulle det spruta om honom då när man knockade honom?
Ja.
Köttbullar.
Ja, den är nästan lite för lätt alltså, ja. Med Swedish meatballs. Jag vet inte fan, jag tycker det känns jävligt italienskt med köttbullar.
Ja, det är en annan typ av köttbullar.
Ja, det är det ju. Ja, köttbullar och knäckebröd kanske. Och då är frågan, skulle han vara
potäter. En... Potäter.
Köttbullar och potäter. Sill och potäter sprutar om man slår honom. Mm. Surströmmings...
OS.
Burkar, ja. Skulle det spruta också. Köttbullar och surströmming om... Mm. Vad fan heter han? Sven Eriksson.
Ja.
Vad skulle han ha för sånt här boxarnamn?
Det är så, Swedish Meatball.
Ja, såklart. Swedish Meatball. Ding, ding, ding.
Ja.
Skulle han vara en lätt karaktär eller en svår karaktär?
Han skulle vara trea från slutet.
Ja, han skulle ha rank tre.
Mm.
Så Glass Joe på rank...
Mm. Eftersom det är ofta, tycker jag, i sådana här idrotter som svenskar är asbra under året och så blir det VM och så blir de trea eller tvåa.
Mm.
De är aldrig bäst när det gäller.
Nej, precis.
Och så är de nöjda ändå.
Ja, men det skulle jag kunna köpa om det hade varit en svensk karaktär i Punch-Out.
Mm.
Och... Nu kommer vi in på det här med Switch och VR. För att nu har det ju kommit visserligen ett boxarspel till Switch.
Ja.
Det här Arms.
Mm.
Det har jag inte spelat än. Men skulle det vara på något sätt en ersättare till Punch-Out? Eller skulle vi kunna kanske hoppas på ett Punch-Out till Switch?
Ja, det känns väl... Det är en serie som alltid går att damma av, antar jag.
Mm.
Och det mycket hänger det väl på, kan jag tänka mig, hur det går nu under de här närmsta tiden. Att det blir jättebra med Super Mario.
Mm.
Det tvivlar vi väl inte på. Jag skrev lite idag om att Switch i USA har varit den bäst säljande konsolen i 4 av de 6 månaderna den har varit ute.
Mm.
Så att den säljer, det gör den ju uppenbarligen.
Kompis, det går bra nu.
Ja. Men jag tänker att nu går det jättebra med Mario och sen kanske Metroid fyller på nästa år.
Mm.
Men det kanske behöver fylla på med någonting eget från Nintendo mer under nästa år.
Kid Icarus kanske.
Ja, varför inte? Och sen om det går bra under nästa år också, då kanske de börjar damma av de här lite mindre populära serierna.
Mm.
För vi sa Punch-Out är en stor Nintendo-serie, en franchise,
mm.
men är kanske inte i klass med de allra största.
Nej, och speciellt inte i Japan heller.
Nej, därför kanske man inte chansar med den än. Men att om det fortsätter gå bra så kanske den dyker upp.
Mm. Men om Nintendo skulle få VR, då är jag helt övertygad om att Punch-Out skulle vara en release-titel till Nintendos
garanterat.
VR.
Garanterat.
Och då har du då... Ja, precis. Då får du akta dig då. För att den har väl någon form av gyrofunktion då, den här... plattan, eller det har den, eller handkontrollerna har i alla fall, så du kanske får vifta med handkontrollerna på något vis.
Mm.
Och då har du Joy-Con som då boxningshandskar, ja. Som du boxar med.
Just det.
Det tror jag faktiskt hade kunnat funka.
Det tror jag också.
Fan vad gött. Sen finns ju då Doc Browns. Nej, inte Doc Browns.
Doc Brown, det är ju tillbaka till framtiden.
Ja, Doc Lewis Punch-Out finns ju också, men det tror jag var sån här Club Nintendo-grej i USA som man kunde få om man var typ medlem i Club Nintendo, så att det vet jag inte om det går att få tag på nu. Sen vet jag att en hemlig sista boss, för att Mike Tyson var ju som en hemlig sista boss.
Ja.
I japanska version var ju Super Macho Man liksom sista. På Wii så är det ju Mr. Sandman som är liksom sista. Men sen finns det en ekvivalent till Mr. Dream Mike Tyson i Punch-Out till Wii.
Mm.
Och det är Donkey Kong.
Ja.
Det är ju rätt bra.
Lite kul faktiskt.
Sen har jag läst mig till att de hade tänkt att det skulle vara Princess Peach först som man skulle klubba ner eller som man skulle dänga.
Ja, det hade väl blivit liv.
Det hade det nog. Och då var de försiktiga återigen då.
Mm.
Och tog Donkey Kong istället som en karaktär som är en hemlig karaktär. Och om du förlorar 100 matcher tror jag det är, så får man en sån här hjälm som man har i amatörboxning.
Ja.
Som gör att du blir odödlig.
Ja, okej.
Okay. Nintendos Everyone is a Winner
koncept.
Yes.
Ja.
Så att om man är jävligt kass på Punch-Out så får man en sån.
Mm.
Men jag tror nog att vi kan knyta ihop säcken där.
Ja, det blir gått igenom det mesta med Punch-Out helt enkelt.
Mm. Det finns säkert massa detaljer som vi har missat och då får ni väl skälla på oss. Ja,
och höra av er.
Mm. Och ni kan följa oss på Fyrkantiga Nollgon på Instagram och Fyrkantiga Ögon på Facebook.
Mm. Och kolla in Joel Tore 100 på Instagram också då, om ni nu känner för det.
Absolut.
Ja.
Och,
för matbilder.
Ja. Du kan göra en Super Mario macka som Nintendo magasinet hade som en tävling på 90-talet någon gång.
Absolut.
Så,
med kamben på.
Ja, precis. Så kolla in Joel Super Mario macka med kamben.
Ja.
Om den dyker upp.
Det kan han göra.
Så hörs vi helt enkelt nästa gång.
Ja, och tack för att ni har lyssnat också.
Tack så hemskt mycket. Rösta 5 av 5 på iTunes. Yeah. Så vi får synas lite.
Mm.
Hej.